Hej och välkomna till T-rört eller? Här sitter jag och Ingrid Jarlsson tillsammans med Erika Nigol. Och idag ska vi resa i tid och rum lite grann hade vi tänkt. Och vi sänder ju för Floby pastorat förstås. Det brukar jag alltid glömma att säga. Men nu är det sagt. Nu i höst så har både du och jag, Erika, varit i Polen. Jag svischade bara förbi, stanna till en natt i Krakow och drog vidare. Men du har varit där mycket längre och gjort mera saker än vad jag har gjort. Så det tänkte jag vi skulle prata om lite grann idag.
Ja, berätta du om din lilla tur där, hur det var.
Ja, min lilla tur var bara att vi skulle bila neråt och vi åkte via Gdansk ner till Krakow. Och det stannade till där både i Gamla stan. Och det var ett fint torg och skapligt väder. Och så fortsatte vi söderut och då var det en massa småvägar vi körde på hit i alla byar. Man åker igenom och sådär. Så
Vad är din relation till Polen då?
Nej, det har jag ingen direkt sådär.
Nej.
Det ligger bara mitt i Europa.
Ja.
Det en tragisk historia.
Ja, mycket tragisk historia. Ja, jag, det påstås att jag har släkt. Jag har liksom någon gammal släkt ifrån Polen så där, men det vet jag inte om jag har på riktigt eller om det bara pappas gröna. Men jag kände mig inte speciellt hemma när jag åkte genom Polen, kan jag inte påstå. Men jag var i Polen, eller jag körde genom Polen på 70-talet med motorcykel. Då körde jag genom dåvarande Tjeckoslovakien och så upp till Swinoujscie som det hette. 71 mil på en dag på polska vägar. Mm. Med stora hål i vägarna, med hästtransporter och på slutet så var det liksom, var det bara jag som hade baklyset. Så jag fick köra sist då, den här lilla, bland dem, vi var väl 5-6 motorcyklar. Och jag såg ju inte, det var ju så mörkt, jag såg inte de andra motorcyklarna. Jag fick titta på deras framljus och så åkte jag sist för jag skulle synas bakifrån då. Ja, det var hemskt. När vi kom fram så småningom till Swinoujscie så var det så här, vi tog av oss hjälmarna. Då var vi liksom vita i ansiktet allihopa för vi var så trötta. Men vi klarade det i alla fall, vi hann med färjan.
Men nu är ju vägarna jättebra där nere.
Ja,
det var jättefina motorvägar och allting.
Verkligen.
Det var lite mindre trafik där också, det tyckte jag var väldigt bra. Mot om man till exempel åker på tyska sidan och sånt, där det är mycket mer trafik. Så här var det bra tycker jag.
Ja, jättefina vägar. Alltså två trefiliga motorvägar var det. Jo, jag har varit där nu med ett projekt från Floby pastorat som hette Floby Warszawa tur och retur. Och det var så att vi var 20 vuxna och 20 ungdomar som reste. Och vi åkte Karlskrona, Gdynia. Mm. Och så var vi nere i Warszawa och åkte runt på lite ord. Och det var en ganska tung resa, tyckte jag. Jag var nog inte förberedd. För vi var liksom på koncentrationsläger. Nu kollar jag mina papper lite här så jag ska se vad vi har gjort. Vi var på Stutthof. Men man hittar jag inte rätt här i alla papper. Vi var på Stutthof som är ett koncentrationsläger. Och det var fruktansvärt. Och gå runt där och läsa på alla de här olika skyltarna och se en film och sådär. Och jag tror att det där tog mig väldigt, väldigt, väldigt hårt. För sen kände jag liksom att jag kom nästan aldrig riktigt tillbaka till. Jag blev så omskakad att jag tappade lite fotfästet. Mm. Och sen var vi ju då på Judiska museet i Warszawa. Vi var på några barnhem och sådär och det var jättetufft. Det tog mig tid sen när jag kom hem också att landa. För det var väl det handlade om också, det här med ungdomarna. Att vi skulle liksom på något vis samtala om då vad som är. Vad är det liksom? Vad är det som har hänt för 80 år sedan? Mm. Vad gör det med vår historia? Och hur tänker vi framåt?
Och sen finns det de som säger att det där har aldrig hänt. Mm. Då kan man ju undra på hur de tänker.
Ja, har man varit och sett de här grejerna som...
Ja, behöver inte ha sett dem. Jag har inte sett dem, jag har inte varit intresserad heller. Men det finns ju liksom dokumenterat på så många andra sätt. Va? Så att det är ju knappt tycker jag att någon kan ha undgått och hört talas om att det har hänt.
Nej. Och jag tänker ibland,
logiskt.
Ja, och jag tänker också, hur skulle man kunna hitta på så här mycket?
Ja.
Mm. Det är ju det liksom, och i ordning ställt så mycket, det finns så mycket dokumenterat,
ja,
så
precis,
otroligt så mycket det dokumenterat. Så jag känner att det finns liksom inga konstigheter för mig i det. Jag förstår inte varför jag inte hittar det här
papper. Men jag kan ta lite fakta, men ja, du letar bland dina papper som jag har noterat om Polen.
Ja.
Och de har ju då en väldigt turbulent historia. De har haft 4 delningar och de har förlorat 6 miljoner medborgare under andra världskriget. Och det var ju bland annat i de här som du pratade om. De har en folkmängd på cirka 38 miljoner. En yta på cirka 312 000 kvadratkilometer. Och de har en medellivslängd på 78 år. Det är lite mindre än vad vi har i Sverige. Vi ligger väl på runt 80 någonting åtminstone. Läskunnigheten är 99%. Det är nästan full pott. Polen ligger då Central-Europa, gränsar till Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Ukraina, Belarus, Litauen och Ryssland. Och då ligger de ju väldigt i det krig som vi har idag. Och jag menar, deras historia gör ju att det känns kanske lite läskigt att vara där. De har ett rikt kulturarv som sträcker sig över 1000 år med perioder av självständighet och dominans av andra länder. Och Polen har världens största slott, Marburg, och är känd för sina vackra städer som Krakow och Warszawa.
Mm.
Det måste du ha sett lite grann utav också, ja, de fina städerna. Ni var i Warszawa och i Krakow, inte i Krakow.
Nej, inte Krakow, vi var, vi var faktiskt på Marburg på slutet där, och det är ju faktiskt jordens största borg.
Mm.
Den var enorm. Och när jag stod där, den är gjord i tegel.
Den heter Marienburg nu, va? Eller hette då Marienburg, va?
Ja, men nu heter det Marburg.
Nu heter det Marburg, just det.
Och när vi stod där och jag sa till ungdomar, titta på varje tegelsten. Det är någon som har lagt dit den.
Mm.
Och den var så stor. Man kan inte förstå hur stor den var liksom, och hur den har stått emot också då, bland annat svenskarnas framfart.
Mm.
För det pratas mycket om svenskarna då, att där minsann tog vi dem och där stoppar vi dem, och svenskarna ska inte tro att de kan ta sig fram hur som helst och så. Det finns mycket sådana uttryck. För svenskarna har varit mycket och härjat där i Polen då. Men det som, och det är också, jag tänker på, jag minns ju på 60-talet. 70-talet till och med kanske, då åkte ju tjejer från Sverige till Polen och gjorde abort.
Mm-hmm. Okay.
För då var det kommunistiskt styre där, och abort var någonting som man tog ju betalt för det då när det kom från andra länder och så. Så det var ganska vanligt. Så det tyckte jag, det tänkte jag på. Sen nu så är ju abort förbjudet i Polen, och nu är det ju, för jag menar, då var det kommuniststyrt, nu är det ju kyrkan mer och gamla konservativa strömmarna som är i Polen, och det är ju liksom, då är det förbjudet med abort och sådär. Och då var vi ju på något barnhem till och med som de hade något de kallar för livets fönster.
Jag var nu på resan.
Ja, på resan, ja, precis. Vi var i Kerstochowa, tror jag det uttalas. Där det finns livets fönster, och där alltså kvinnor kunde lämna in sina barn, sina nyfödda barn, i ett fönster som man från utsidan kunde öppna då och lägga sitt barn där och lämna det.
Den stunden vi sitter här så kan man göra så i Polen.
Exakt.
Det är ganska så, kan man inte tänka sig ändå.
Nej.
Och det är bara för att de inte kan göra abort.
Mm. Ja, för att
så det är ett sätt att inte, ja, de har väl inte den försörjning, de kan väl inte, kanske inte försörja sig på samma vis, ensamstående kvinnor kanske med barn.
Nej, och jag vet inte hur socialtjänstlagen funkar i Polen liksom. Det finns någon möjlighet för de här kvinnorna att få hjälp då på något vis. Det finns det ju säkert om man har familj och sådär som kan hjälpa en, men om man inte har det då så är det här ett sätt att lämna barn. Och det var, de sa det att för knappt 1 år sedan så var det 2 barn som hade lämnats där. Nu hade de inte haft något på ett tag då.
Vilka är det som tar emot? Vad händer med barnen när de blir lämnade i det här? ja, då, utrymmet.
Då, de har något system där som larmar. Så fort det lämnas ett barn så larmar det huset. Då, så de genast kan ta sig dit och ta hand. Det är nunnor som har hand om det här.
Det är ett kloster.
Ett kloster. Nunnorna tar hand om det här barnhemmet och barnen där.
Mm.
Och då får barnen vara där tills de är ett år. Mm. Om de inte blir bortadopterade då på en gång. Och när de är ett år då går de vidare till nästa barnhem som då staten har. Tar hand om barnen där då. Så förut fick de vara längre tid på det här barnhemmet. Men nu var det nya regler så nu fick de inte vara kvar när de var ett år då. Så var det på det stället.
Vad som hände med de barnen sen, det vet man inte
då. Nej. Men de tar sån hand väl då på det här första barnhemmet i alla fall då. Fick vi förstå. Men det är liksom det är bara den delen att stå där och titta liksom, och tänka hur skulle det vara. Både du och jag är ju mammor liksom, och komma och tänka att man skulle lämna ifrån sig sitt barn där.
Ja. Det enda lösningen på problemet kanske. Ja. Man vet ju inte vilken situation de är i.
Nej. Men det är fruktansvärt det ser ut, liksom. Att tänka bara på det då.
Ja.
Sen var vi på ett annat vi var på två andra kloster. Vi var också hos nunnorna i Laski. De arbetade med blinda barn. Och det var en kvinna som var överklasskvinna som hade i en ridolycka blivit av med sin syn.
Mm.
Och hon startade då det här barnhemmet. Och de hade alltså barn från nyfödda till de har gått ut gymnasiet som bodde på det här stora barnhemmet då.
Mm.
Och vi fick gå och titta på det här på det här museet lite då, hur det såg ut. Och bland annat var det så himla häftigt för att hon tyckte om hästar, hon red och sådär. Men då hade hon alltså under sin nunnedräkt så hade hon en skjorta av hästtagel.
Jaha.
Det var hennes sätt liksom att späka sig själv. Och den hängde där liksom då den här tröjan eller man ska kalla det för då i hästar. Och man kan bara tänka sig vad det ska ha kliat liksom. Men det var ingen som visste om det förrän hon dog.
Mm-hmm.
Då såg man det då liksom när man gjorde henne redo för graven.
Men jag tänkte på den här resan. Då sa du väl inledningsvis att ni åkte vuxna och ungdomar. Mm. Hur reagerade ungdomarna på de här när de har sett de här sakerna? Ni måste ha samlats efter resan och diskuterat.
Ja.
När de ser de här, hur ungdomarna har det där nere.
Ja, det som var mest slående, alltså vi hade träffar varje kväll då i små grupper, i små basgrupper där vi pratade då om vad vi har varit med om under dagen och sådär. Och en av de roligaste sakerna som ungdomarna påtalade mycket, det var de här nunnorna som var så glada.
Mm.
För de hade bara sett nunnor i skräckfilmer liksom, och sådär. Så det tyckte de var så fantastiskt. Nunnor var ju väldigt glada och kvittrade och busade och skrattade och skojade. Mm. Jag vill också måste påtala att Bengt-Åke Ögren var med på den här resan ifrån Tidaholm.
Mm.
Och han gjorde ju också liksom att humöret var i topp hos alla då. Inte minst hos de här nunnorna. Han uttalade många gånger liksom, jag älskar nunnor. Och det märktes på både honom och nunnorna att de var väldigt...
tycke uppstod.
Ja, för han är ju så levnadsglad också. Liksom. Mm. Men de tyckte det var fantastiskt med nunnorna. Men sen var det ju tufft alltså. Och många av ungdomarna visste en hel del om historia redan. Det var många historiekunniga ungdomar med.
Hade de läst kanske i skolan inför resan kanske också?
Kan
att de var förberedda lite grann.
Men det var några som var väldigt intresserade av historia och som kunde mycket.
Men jag tänkte, du blev så berörd när du kom hem med resan. Då måste ju de också ha blivit det på något vis.
Vi ska ha återträff nästa vecka.
Okay.
Efter resan. Då får vi höra lite mer.
Ni samlas och skrapar ihop det liksom.
Ja, precis. Jag tror att vi får göra det. Så det blir ju intressant. Och
nu
var nu ramlade min kaffemugg eller temugg i golvet här.
Ja. Det får vi ta reda
så
på.
Så kan det gå.
Så kan det gå. Men, inget kalas utan kras.
Nej, tydligen. Det var illa. Ja, så ja, sen var vi också på ett museum, ett nybyggt museum om de polska judarnas historia i gettot i Warszawa. Det var ett jättestort museum och superfint verkligen ordnat liksom. Men det var så mycket också, det är svårt att ta in. Ja. Alltså det är
Man gärna klarar inte av all fakta, nej, liksom alla intryck. Nej, va? Det är det som är lite tråkigt var, när man är på sådana ställen. Ja, det var man väldigt, har begränsning.
Och det var också besök på Pavjak-fängelset. Och där jag orkar inte gå med på den turen. Jag blir så berörd efter det.
Vad var det för fängelse för något?
Ja, det är också ett fängelse som om berättelser om nazisterna, alltså Gestapos förbrytelser. Då, ja. Hur fångarna satt där och...
Men sen är det så mycket, klart nu hade ni glada nunnor, men när det är så mycket tråkiga och sorgliga saker, då blir man liksom, ja, det blir fullt.
Mm. Ja, det, jag vet inte, jag blev väldigt, och jag vet inte hur det var med alla andra riktigt, hur de liksom, det var också som man pratade, alltså man försökte prata om roliga saker. För allt det där jobbiga så var det liksom som att man orkade inte riktigt prata om det. Man hade upplevt det och sen så försökte man liksom att hitta något som var lite upphöjande.
Och så bearbetade liksom var och en lite egentligen, ja, kanske på, ja, sitt eget, ja, sätt.
Och sen är det klart i grupperna så pratade vi om det också. Vi hade ju många historieintresserade vuxna med också som kunde mycket historia och som kunde liksom prata och berätta. Och vi hade hela tiden någon som berättade olika saker när vi åkte i buss. Vi hade en superbra busschaufför inte minst och som verkligen var engagerad också.
Men det gör ju mycket till liksom, att det liksom, man kan liksom höra från olika håll lite grann, olika synvinklar på det hela.
Ja. Otrolig resa som vi fick göra verkligen. Liksom, och det var ett samarbete mellan Floby pastorat och så var det skolan i Floby och så var det Sensustran också som var med i det här då. Och det var en anonym givare som hade gett pengar till det här projektet. Så meningen var ju liksom att man skulle prata om att prata om empati och medkänsla och det här med engagemang för mångfald, inkludering och demokrati i samhället. Det var ju det som var tanken. Och några av tjejerna eller några ungdomar, de var ju liksom, gick i nian, så de var ju ganska unga.
Men jag vet att här i Falköping stan så gjorde de såna här resor, om det också kanske var i nian eller något sånt där, ner till Polen och så, men sen tog väl pengarna slut och sen kunde man inte genomföra det eller man, drivkraften bland lärarna kanske inte heller fanns där riktigt för att genomföra en sån här resa. Annars är det väl ganska vanligt förut i alla fall att ungdomarna åkte ner och tittade hur det såg ut.
Jag tror att det är jätteviktigt, för det, jag menar, det är ju, det är 80 år sedan och jag menar din mamma har ju varit med om delar av kriget och
ja, det är många som har varit det.
Men nu finns det ju inte så många kvar. Det är också en del av det här med att många av dem har ju gått ur tiden. Och det finns ju en intervju med din mamma på Floby pastorats hemsida som är jättefin. Där hon berättar liksom om sina minnen då. Och min pappa var ju också med under kriget i Tyskland. Så att vi har ju liksom, vi är ju andra generationen.
Jo, sen ser man hur det var då. Det är ju ungefär som krigen är idag. Det är liksom ingen större skillnad egentligen på lidandet och krigen och flykter och allt det här. Lite andra vapen och lite annat tillvägagångssätt att förstöra tillvaron för människor.
Det här med makt.
Ja, så det är ju samma sak. Är det?
Jag tänkte på det här, vi var nere vid Gärsnagårda också, vid det här pilgrimscentret, den stora kyrkan där, och basilikan kallar de till och med, och den svarta madonnan. Och när jag stod och tittade på en karta så såg jag liksom Gärsnagårda. Och så tittade jag åt öster, låg Lviv i samma, i samma, liksom, på samma breddgrad. Och då var det verkligen så där, så jag kände, vi är ju inte långt ifrån.
Nej, det är nära. Så jag tyckte när jag åkte ner i Polen nu liksom att jag vill åka på västra sidan. Så man inte kommer för nära den andra gränsen.
Ja, det blir så tydligt liksom, hur nära det var. Det är bara ett par timmar så hade vi varit i Lviv och då är vi i Ukraina. Och vi var också på ett barnhem som heter Otvodsk som ligger utanför Warszawa och lämnade grejer där. Och då var det två stycken som kom från Ukraina som var, träffade oss där och berättade lite om sitt arbete och som hade kontakt med Bengt-Åke Ögren då. som han, vad han har gjort för dem, liksom alla massa sändningar till Ukraina med grejer som de behöver och sådär, fick vi förstå. Så det görs mycket härifrån Sverige också.
Ja, vi har nu en sändning på väg från Kina ner till Ukraina som ska gå iväg snart. Jag håller på att samla ihop grejer som Centrumkyrkan fixar tillsammans med några i Småland.
Ja, det är fantastiskt. Det gör så mycket. Det gör så mycket.
Ja, de behöver väl ha mycket också när det är krig och det börjar bli kallt. Och jag menar, det ser man ju nu, den bombar liksom elförsörjningen och allt det här. Va? Så krig är, det är inte roligt.
Det pratar ju Bengt-Åke Ögren också om, att det är något stort, är det elkraftverk som man har fått ifrån Tidaholmsanstalten som är på väg ner också till Ukraina. Som har varit jättemycket byråkrati och mycket som ska göras då för att få, som skickar iväg. Ja. Men det är på gång i alla fall nu, och det är fantastiskt bara det, liksom, att man kan göra mycket, så mycket som görs. Och så tänker jag också på alla, det har ju varit mycket såna här böner varje vardag klockan 12 i kyrkorna, så har det suttit någon och bett för Ukraina och sådär. Nu vet jag inte om det pågår precis på likadant, men det
här
har
i
gjort,
Sverige då? Eller?
Här i Sverige. Jag vet, här i Sankt Olofs kyrka i Falköping har det varit, jag vet i andra kyrkor också. Och suttit människor och bett liksom då för fred och sådär.
Gör det någon nytta? Det måste jag undra. Man ska be och man ska greja, men hoppas att det gör nytta. Att det är någon som hör.
Ja, men jag tänker ibland på liksom, när man tänker på en människa så ringer den.
Ja.
Ja, och sådana grejer. Alltså, jag tänker ibland,
telepati.
Ja, jag tänker ibland att vi förstår nog inte alltid.
Nej, det håller jag med. Det kan vara så. Det kan hända att det... Ja.
Och gör man ingenting, då kanske det inte händer någonting. Men gör man något så kanske det når, liksom, eller händer någonting till slut. Jag vet inte hur det funkar.
Nej, och framförallt kanske det är mycket att jag har gjort vad jag har kunnat.
Ja.
Och att man själv känner liksom att jag gör det jag kan. Mm. Och då kan det ju vara en grej som man kan göra då.
Ja, jag har ingen aning hur det funkar, men det känns ju bra att göra något. Och kan jag inte göra något annat så kan jag åtminstone be då.
Ja, precis.
Och jag ber ju för kärleken. Det är ju den jag ber för, att den ska råda, liksom, att allt det andra ska...
Men det är konstigt när man ser, och nu har vi ju Ukraina och vi pratar om Polen, men när man ser bilder från Ukraina, hur de ändå lever så normalt liv de ändå kan på många ställen. För liksom landet är ju stort.
Ja, jättestort.
Och sen kan det finnas många i Polen där som mår jättedåligt för att det är som det är. Va? Så att det är lite olika hur man kan hantera det hela.
Ja, verkligen. Men vi pratar ju om det här ibland, du och jag också, om det här att vi kan inte göra så mycket åt det som händer långt bort och sådär. Men vi kan göra det vi kan. Vi kan skänka pengar, vi kan skänka saker som skickas ner och sådär. Och vi kan göra någonting där vi står just nu, där människor mår dåligt för det som händer långt bort. Men vi kan försöka liksom hjälpas här, hjälpas åt här att göra det bra för oss som är här. För vi mår ju inte bättre av att vi mår dåligt. För att
andra mår dåligt.
Nej. Och jag menar, de som bor i Ukraina tycker väl det är jättekonstigt att vi mår dåligt här för deras skull.
Ja,
det är bättre att vi mår bra då.
Jo, men så är det. Man får ju försöka hålla ifrån sig eländena. Nu blev du så påverkad av den här resan i Polen så du fortfarande känner att det påverkar dig, va?
Så att
det... Och många blir ju påverkade av allt vi ser på nyheterna och allt vi hör. Så att det gäller ju på något vis att hantera det och kunna hålla det ifrån sig så man mår bra här och nu.
Ja, det tror jag verkligen. Och så gör man det man kan för dem.
Ja, precis.
Och kan man inget annat så kan man be.
Ja.
Okay. Då gör man det.
Precis.
Ja, vad har vi fått ihop här nu då?
Ja, vi har ju pratat om hur Polen befinner sig i Centraleuropa. Och hur mycket elände det har varit där. Och hur mycket elände de har i grannlandet. Och det är inte så himla långt bort.
Nej, det är det inte.
Och att vi försöker må bra i vår vardag som vi har nu.
Jag tänker också på Polens historia, det här med att se vad som har hänt. Och sen jag var där på 70-talet, 78 körde jag igenom Polen. Och nu liksom det har ett sånt välstånd i Polen. Mm. Det tycker jag var så häftigt att se. Liksom.
Jo, det har ju gått framåt jättebra.
Verkligen. Och jag tänkte också på, vi satt i Warszawa och så tänkte vi på liksom hur hela Warszawa var sönderbombat, hur det har byggts upp igen liksom efter kriget. Va? Det är så många sådana saker som jag kan
Men de
tänka.
Har väl också spart vissa ställen där det är minnena.
Och vi såg inte det.
Vi såg ingenting. Nej. För det vet jag de har gjort i Tyskland. Ja. Där sparade vi ju vissa hus.
Men det såg jag inte här, utan det var uppbyggt igen. Det var fantastiskt att se liksom, och förstå att det har bara legat i ruiner och så är det uppbyggt igen. Så det har ju hänt otroligt mycket i Polen som jag är superglad för. Mm. Så vi förstår ju det liksom. Ja. Mm. Ja, vi tar med oss att vi har rest och det är bra att resa och det är bra att bli påmind om vår historia men också den framtid vi lever i.
Mm. Då kan och vara glad för det vi har.
Ja, inte minst. Inte minst. Vi tar väl sinnesrobönen då.
Vi gör det. Ja, vi har pratat om bön, så vi tar en bön. Det blir avslutning.
Ja, precis. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen.
Tack för oss.
Tack.